välkommen till Värnamo församlings närradio programmet Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Vi ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka över första Korintherbrevet. Och vi har kommit till del 17 och det är Håkan Sundliden som leder dessa bibelförklaringar. Vill du lyssna till dem i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30. Och sen då här i närradion på måndagar klockan 19.
Välkomna till Andreaskapellet den här tisdagskvällen. Vi ska fortsätta i första Korintherbrevets tredje kapitel. Och jag har då noterat att vi har gjort till och med vers 11. Och det betyder att vi började vid ett tempelbyggnad. Och vid en byggnad står det bara till en början med, men längre ner får vi veta att det är en tempelbyggnad. Vi ska komma dit sedan. Men vi hann inte färdigt, utan vi ska göra nu från vers 12. Just det, vi håller på här nu i tredje kapitlet och ser hur Paulus tänker sig att församlingen ska byggas. För det var ju som så att det här som hade hänt i Korinth, att de höll sig dels till Apollos och dels till Kefas och så vidare. Det föranleder nu Paulus att skriva framförallt om två saker. För det första så vill han att de ska lära sig att skilja mellan världslig visdom och den visdom som är av Gud. Och den visdom som är utav Gud, det är ju att Gud har sänt sin son Jesus Kristus. Och det är det som sammanfattas med orden talet om korset. Där har vi nyckeln till det som är kristet liv och kristen tillväxt. Inte den mänskliga visdomen. Men när han undervisar om det då i kapitel 1 och 2 så måste han också passa på att undervisa om kyrkan, om församlingen och kyrkans väsen. Så att de kan urskilja vad som är rätt och riktigt. Och då har han två bilder här. Den första bilden är den där om åken. Där både Apollos och Paulus och andra också för den delen arbetar med att plantera och vattna. Åken där är ju en känd bild från Gamla testamentet, för att det är åken är bilden utav Israel. Israel är som en plantering och Gud verkar då på den här planteringen. Nu använder Paulus den bilden fast tillämpar den på församlingen. Inte så att det är någon motsättning mellan Israel och församlingen, för de överlappar varandra så att säga. Men för Paulus har ju gjort den upptäckten att det sanna Israel eller församlingen i ordets rätta mening, det är de som har kommit till tro på Jesus Kristus. Det är de som har hört talet om korset och tagit emot dess kraft. De var ju judar allihopa, det gäller att komma ihåg. Ja, inte allihop förresten, för nu har vi kommit till Korint. Där var det ju många hedningar som hade kommit till tro också. Men de hade ju så att säga blivit inkorporerade i det judiska sammanhanget. Så tänkte man fortfarande. Så det var den bilden om åken, och sen så går han över då till bilden av en byggnad. Och det hade vi också talat om förra gången, och då hade jag sagt bland annat att till den här byggnaden så finns det en överordnad arkitekt som är Gud Fader själv. Det finns ett himmelskt mönster, inte bara för tabernaklet och för templet utan också för Guds församling, en Kristi kyrka. Och där finns en hörnsten som är Kristus själv. Och där finns för det tredje en grundval, alltså apostlarnas och profeternas grundval som är lagda in till Jesus Kristus som hörnstenen. Och sen talar han om sig själv som en kunnig byggmästare. Och det han gör då, och det ska vi komma tillbaka till gång efter annan, det är att han förmedlar evangelium in i människor. Så att evangeliet får så att säga fäste i människor. Och där börjar då församlingen byggas. Och vi kallas, för att använda Petrus ord för det femte då, för levande stenar som låter oss fogas in i den här tempelbyggnaden. Nu hade vi gjort då vers 11 också förra gången om att den här grunden som jag talar om, den är redan lagd och det går inte att göra på något annat sätt. Och då måste vi säga det nu när vi går vidare att för det här tror jag är så avgörande för oss i vår tid också. Vi som vill se församlingen byggas upp. Vi som vill se kyrkans byggnad resa sig på nytt ibland oss. Vi måste alltså ha klart för oss att Guds byggnad byggs inte med mänsklig visdom. Det går inte. Och ändå så är jag rädd för att vi använder väldigt mycket mänsklig visdom. Jag ska inte på något sätt ta några billiga poäng på det där, för jag står ju själv mitt i systemet. Men tänk att det har funnits tider då man till och med trodde att det skulle komma mera folk om man använde fyrtrecksfärg i bladen som man delade ut, en svartvitt. Så ytligt har det varit. Eller att man tror att församlingen ska byggas om vi bara får de rätta musikunderhållningen och sånt där, va? Om vi lämnar det som är mest ytligt och kommer lite djupare, så det här med att pastorer och äldstebröder och kyrkoråd lägger sin panna i djupa veck och verkligen anstränger sig på djupet. Det är ju bättre, men det räcker ju inte heller. Det går inte att bygga Guds byggnad med mänsklig visdom, hur mycket vi än anstränger oss, så att säga. Jaha, hur ska vi göra då? Ja, vi har ju redan läst om det. Jag har redan nämnt om det. Titta i andra kapitlet, om vi nu får gå tillbaka lite. Andra kapitlet, vers 4, där skriver Paulus: mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Och så kommer förklaringen: vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. För du vet, när det blåser och när det stormar, både i en människas liv eller i en församlingsliv, då håller inte någonting annat än att tron är byggd på Guds nåd genom Jesus Kristus. Och jag förmodar att det räcker om ni går till era egna erfarenheter, att när livet har varit som svårast och när tron har skakat sig sina fästen, vad finns det då att gå tillbaka till annat än evangeliet om Guds verk genom Jesus Kristus? Det är ju det som vi bygger våra liv på. Och det måste stå klart för oss, det måste få vara kraften, det måste få vara källan, inte bara i våra enskildas liv utan i hela församlingens bygge. Det går inte med någonting annat. Så det här vet ju Paulus om, så att Paulus är mån om att förmedla ett rent evangelium till dem han predikar för. Jag kommer ihåg när vi gick igenom i apostlagärningarna, för då stod det så klart för mig att Paulus aldrig på sina missionsresor reste omkring för att han skulle grunda församlingar. Så uttrycker vi oss. Utan vad gjorde Paulus? Jo, han åkte omkring och predikade evangelium. Och när han predikade evangelium och människor kom till tro, då uppstod ju församlingar. Alltså församlingens uppkomst och församlingens tillväxt är ju en bieffekt utav att evangeliet förkunnas. Men om inte evangeliet förkunnas och vi försöker bygga ändå, så blir det som Jesus säger i sin liknelse, det blir som att bygga på lösan sand. Det kanske går till en viss gräns, men det håller ju inte när prövningarna sen sätter in. I det fjärde kapitlet, också första Korintherbrevet, där han slutar det som Colin, heter han väl den här exegeten som jag håller mig till, det som slutar det första tänkta talet, det slutar ju i kapitel 4, vers 20. Ty Guds rike består inte i ord utan i kraft. Det är avslutningen på det första talet. Så då har vi sagt det. Nu ska vi läsa här då i tredje kapitlet, vers 12. 12 och 13 och 14. Ja, 14 och 15 får vi nog läsa. 12, 13, 14 och 15. Där skriver aposteln: om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar, eller med trä, hö och halm, så ska det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld. Och hur vars och ens verk är, skall elden pröva. Om det verk någon har byggt består provet, skall han få lön. Men om hans verk bränns upp, skall han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld. Vi sa det redan förra tisdagen att det här är en sån där text som tyvärr kanske har blivit felaktigt uppfattad och utlagd också för den delen många gånger. Dels har man förstått det som att det är en enskild kristne som ska bygga sitt eget kristna liv och att man då ska vara noga med om man använder guld och silver eller och undvika att använda trä, hö och halm. Men så är det ju inte, utan det här handlar om hur de här tjänarna, alltså Paulus, Apollos, Kefas och andra andliga ledare i Korint, hur viktigt det är för dem att de förmedlar evangelium rent och klart, att de bygger alltså på ett riktigt sätt. Det är det texten handlar om. Inte om hur individer vandrar med Herren. Och inte heller handlar om, som jag sa förra gången, om att det skulle vara skärselden här och att vi skulle få våra liv prövade efter döden. Jag vill inte förkasta den tanken, för det är en allmänkyrklig tanke, men jag vill säga att den här texten handlar inte om det. Den här texten handlar om hur Apollos och Kefas och Paulus och de ska bygga församlingen. Och att de ska vara noggranna när de bygger församlingen, när de förkunnar evangelium. För det kommer att visa sig, det kommer att prövas genom eld hur det här har byggts. Men det är fortfarande så att fokus ligger på hur man bygger församlingen. Och när det är sagt så kanske man kan säga att det inte är alldeles irrelevant det här med guld och silver. Därför att, och dyrbara stenar, därför att när man byggde templet på Gamla testamentets tid, då skulle ju de här ädla stenarna och guldet och silvret, det skulle ju användas. Och jag skulle tro att det är det Paulus anspelar på, så att säga. Om du tittar i första krönikeboken, där står i kapitel 22 om hur de skulle förbereda sig för tempelbygget. Och det är kung David som här talar om sin förberedelse. Och det står i första krönikeboken 22:14. Se, trots mina svårigheter har jag skaffat 100 000 talenter guld och 1 miljon talenter silver till Herrens hus. Det är ju det vi talar om också, Herrens hus eller Herrens byggnad, om en i mer bildlig mening. Och det står längre ner i vers 16. Ja, förresten, vi kan ta med vers 15 med. Du har också arbetare i mängd. Hantverkare, stenhuggare, timmermän. Dessutom allt slags folk som är kunnigt i alla slags arbeten. Så det är både Apollos och Kefas och alla möjliga arbetare. Och så kommer det i vers 16 igen. Guldet, silvret, kopparn och järnet går inte att räkna. Stå upp och gå till verket och må Herren vara med dig. Jag vet, det står längre fram här också, kapitel 29 är det väl. Där kung David sen talar till hela församlingen. Och där han säger i den andra versen. Därför har jag så långt jag förmått skaffat guld till det som ska vara av guld i min Guds hus. Silver till det som ska vara av silver och så vidare. Dessutom har jag skaffat onyxstenar och andra infattningsstenar, svartglänsande och brokiga stenar. Ja, alla slags dyrbara stenar, liksom marmor i mängd. Eftersom jag har min Guds hus kärt ger jag också vad jag själv äger i guld och silver till min Guds hus, utöver allt vad jag förut har skaffat till det heliga huset. 3000 talenter guld från Ofir, 7000 talenter renat silver, alltså prövat i eld, till att överdra byggnadens väggar med, för att göra av guld det som ska vara av guld, och så vidare. Så det finns i instruktionerna till tempelbygget att det skulle vara luttrat guld och luttrat silver, renat silver. Och det skulle byggas efter Herrens instruktioner. Och det är den här bilden som nu Paulus har med sig när han kommer till första Korintierbrevets tredje kapitel. Men fortfarande är det alltså så att det handlar inte om guld och silver i bokstavlig mening nu, utan nu handlar det om evangelieförkunnelse, talet om korset, talet om den heliga ande och hur den heliga ande verkar genom sin nåd och genom sin tröst. Och också det ska ju vara luttrat. Det vill säga, Apollos, Kefas, Paulus, de ska själva ha erfarit det här i sina liv. De ska dela med sig av sina erfarenheter. Och så ska man foga då den ena levande stenen till den andra. Vi läser vidare där i första Korintierbrevets tredje kapitel. Det står då att det ska visa sig i vers 13 vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det eftersom den uppenbaras i eld. Den dagen. Här står det i folkbibeln en liten stjärna där och en not. Den dagen, domens dag. Alltså Paulus kallar ju den här dagen för lite olika saker. Han talar om vår Herres Jesu Kristi dag. När Herren ska komma tillbaka. Och det såg vi inte minst när vi läste i första Thessalonikerbrevet. Eller Herrens dag, säger han också. Och vi måste komma ihåg det som jag också har sagt så många gånger. Att när Paulus ser på församlingen och på församlingsbygget, så ser han på församlingen i ett eskatologiskt ljus. Alltså han tänker, det är ungefär som man, om du tänker som om Paulus själv satt på Guds högra sida där i Jesus Kristus. Det är som man hade ett himmels perspektiv. Han känner till Guds mönster, byggnad. Och han ser för sitt inre hur det ska bli när det är fulländat. Och det är i det ljuset som han ser på den jordiska församlingen. Och då kan man säga, ja men den jordiska församlingen kan aldrig bli så. Nej, men den kan ändå sträva efter att bli så. Den kan ändå ha blicken emot det himmelska. Så även om vi aldrig kommer att kunna bli fullkomliga i vår gemenskap här på jorden, så ska vi ändå tänka som så. Därför att vi är intagna, upptagna i Kristus. Vi är utkallade, utvalda, heliga. Vi är lämmar i Kristi kropp, som det står när vi kommer in i kapitel 14 och 12 och 14 framför allt. Och det är så vi ska tänka om oss själva. Det är så Paulus tänker på det hela. Så han tänker inte på vad som är möjligt eller omöjligt, utan han förmedlar Guds mönsterbild. Sen hör det till saken att han också rensar, han vattnar, han går till rätta med dem och så vidare. Det måste han göra. Men mönsterbilden, det eskatologiska ljuset, är givet. Och det är det han menar med den här dagen. Och en sak som jag har tänkt på, det är det här att, ja, naturligtvis var det så att Paulus tänkte sig att den dagen, alltså Herrens återkomst, den där dagen som skulle komma med domen, den var nära förestående. Det är uppenbart att han tänkte så. De hade till och med problem, såg vi när vi läste Thessalonikerbrevet, med att några hade dött innan dagen hade kommit, och då uppstod en massa frågor. Så det var väldigt nära. Och det korta perspektivet hade sannolikt Paulus också. Och då kan man ju säga att ja, men vi då, så nu har det ju gått 2000 år, vi kan ju inte ha det perspektivet. Ja, men varför inte? Har det gått 2000 år, så måste vi vara närmare än vad de var. Så vi skulle i och för sig kunna ha det korta perspektivet också. Men hur det än är med den saken, så tror jag det finns en annan dimension här som man ska ha med. Och det är det att den här elden som kommer på domens dag, den har ju redan i en mening kommit. Den tändes ju när det gick en dom över denna världens första. När Jesus Kristus gav upp andan, så tändes det en eld. Ni ska inte tro, säger Jesus, att jag har kommit för att stifta frid på jorden. Nej, jag har kommit för att tända en eld. Och hur gärna vill jag inte att den redan skulle brinna. Och den där elden, det är alltså prövningens eld. Det är den eld som ska luttra mänskligheten, som ska luttra dig och mig, och som ska göra guld och silver utav oss, som ska göra att vi blir helgade helt enkelt. Och när vi sen kommer till pingstdagen, då kom ju den elden, kan man säga, i fullt mått. Då kom det som eldstunger över alla församlingsmedlemmarna. Så jag undrar om man inte skulle kunna tänka som så också. För visst är det så att den dagen kommer och då ska allting prövas. Men samtidigt är det så att den är redan här. Det brinner redan en eld ibland oss. Och jag tror att vi har alltså dubbla anledningar till att tänka på att den här elden inte bara är nära förestående utan faktiskt också redan är verksam ibland oss. Och då är det kanske så, om vi får nåd att kunna urskilja vad som är av Gud, vad som är mänsklig visdom och vad som inte är mänsklig visdom, vad som är Guds visdom, att det kanske vi kan urskilja redan här i tiden. Åtminstone till dels. Jag slår upp i Matteus 3. Det är ju Johannes döparen då som talar om den elden. Jag har redan sagt det som står här. Men i Matteus 3 så står det i vers 10. Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. Och så i slutet på vers 11 så står det om han som ska komma. Han döper er i den helige ande och eld. Han har sin kastskovel i handen och ska rensa sin tröskplats och samla sitt vete i logen. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig släcks. Alltså det här är ju effekten av evangeliets kraft. När evangeliet förkunnas och det blir närgånget och det verkar ibland oss, så kommer det att särskilja. Det kommer att vara människor som tar emot det med glädje därför att man inser att man behöver Guds nåd och Guds frälsning. Och det kommer att vara människor som står emot. Och det kommer att vara mänskliga verk som raseras därför att man inte har byggt med guld, silver och ädla stenar. Inte byggt med evangeliet som grund. Utan man har byggt sitt liv med trä och hö och halm. Så jag menar nog att det finns, att det är redan påtagligt. Det är redan igång så att säga. Du har det också i, ska se, kapitel 5. Fortfarande Matteus då. Ja. Där säger Jesus, jag säger er, den som är vred på sin broder är skyldig inför domstolen, och den som säger till sin broder ditt dumhuvud, eller idiotes som det står på grekiska, är skyldig inför stora rådet. Den som säger din dåre, där kommer idiotes, är skyldig och döms till det brinnande gehenna. Alltså det är någonting som redan pågår. Och vi vet ju det att Jesus är mån om, han undervisar, det här är en allmän undervisning hos Jesus, att vi ska inte tänka onda tankar om andra människor eller om varandra, än mindre säga någonting, och absolut inte förbanna, och det tror jag inte finns i våra kristna sammanhang, men det finns mycket förtal. Vi ska vara medvetna om att när vi gör det så drabbar det oss själva, för det slår tillbaka förr eller senare. Och i Korint så var det ju den typen av schismer och avund och strid, ordstrider. Och det är det Paulus går till rätta med. Det kan inte vara så i en helig gemenskap. Och det kunde inte vara det då, det kan inte vara det nu. Med mindre än att det får såna här nedbrytande effekter. Att elden kommer att bränna upp det som vi har försökt att bygga upp. Jag har också skrivit upp Matteus 13. Nu ska se vad det står där, vers 40. Ja, det är liknelsen om ogräset. Den som sår den goda, vers 37. Den som sår den goda säden är människosonen. Det är alltså Jesus själv och hans förkunnelse. Åken är världen, eller om du vill församlingen i för att använda sig av bilden i Korintherbrevet. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. Ovännen som sådde det är djävulen, skördetiden är tidsålderns slut, skördemännen är änglar. Så när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, så ska det vara vid tidsålderns slut. Där talar han ju uppenbarligen om den eskatologiska elden, alltså vid tidsålderns slut. Så det här var ju inte någon främmande tanke för Paulus. Och det här tar han alltså med när han skriver till församlingen i Korint. Och så fortsätter vi då i vers 14. Om det verk någon har byggt består provet, skall han få lön. De som har använt sin egen begåvning och sin egen kraft och sin världsliga visdom, de ska inte få lön. Utan hans verk ska brännas upp, som det står här. Och då finns det ju många som missförstår Paulus här och tänker så här: aha, ska man få lön också? Är inte evangeliet bara av nåd? Handlar inte evangeliet bara om att skulden tas bort, bara om syndernas förlåtelse och att Gud ser mer eller mindre mellan fingrarna? Kan det verkligen vara så att det arbete som vi utför ska ge lön? Är vi då inte snubblande nära tanken att vi skulle prestera och vi skulle förtjäna och vi skulle få betalt? Det är så vi uppfattar lön. Och då är inte evangeliet bara ren nåd längre. Utan då har ju våra insatser, så att säga, en betydelse. Ja, så är det nog många som västerlingar som tänker. Men för att komma ur det här greppet så är det två saker som vi behöver ha klart för oss. Och det första är det att Paulus var inte västerlänning, han var inte grek. Han tänkte inte i termer av prestation och lön. Utan för honom så var också lönen nåd. En människa kan aldrig förtjäna någonting inför Gud enligt det judiska sättet att se det. Så också lönen som ju finns där är nåd. Nådeslön brukar vi tala om ibland. När vi läste Jakobs brev så var vi inne på det här extra mycket. Vi talade om det som vi ofta uppfattar som en motsättning mellan tro och gärningar. Så talar vi om och såg i Jakobsbrevet. Jakobsbrevet är ju skrivet av föreståndaren i Jerusalem. Av en jude till judar. För honom var inte det någon motsättning mellan tro och gärningar. Visa mig din tro utan gärningar. Det går ju inte. Så ska jag genom mina gärningar visa dig min tro, skriver Jakob. Det är två sidor av samma sak. Och så ser Paulus det också. Så man kan inte tänka sig att man är ett redskap i Guds hand för att bygga en församling utan att det här redskapet, utan att den här tjänaren är med och bjuder till med sin egen kraft. Självklart ska man göra det, man ska satsa så mycket man kan. Men lönen är fortfarande nåd. Så Paulus hade inte den där reflektionen som jag hade. Den fanns inte i hans föreställningsvärld. Däremot så fanns det en annan sak som var utbredd i den hedniska världen och den grekiska världen. Korint ligger ju i Grekland. Och det var det som kallas för libertinism, är det rätta ordet. Libertinism, som betyder att hedningarna, de tänkte ju att vara en fri människa, det betyder att man får göra som man själv vill. Han kommer in på det också, Paulus, här vid några olika ställen. Och där vill Paulus stämma i bäcken redan här och nu. Har man blivit en Jesu Kristi lärjunge så kan man inte alls göra som man själv vill. Den typen av självisk frihet finns inte. Så också det är ett skäl till att han talar om lön, om insats och om lön. För han vill inte gå med på att de här Apollos och Kefas och vi kunde göra precis hur de själva ville. För det var precis vad de inte kunde göra. Utan de var tvungna att leva, vandra i lydnad för Guds himmelska mönsterbild. Så det var både, evangeliet är både en gåva och ett förvaltarskap. Både en nådegåva och en nådetjänst och en nådelön. Jag läste ett uttryck på tyska i någon av de där kommentarerna som håller på med. Det talar om Gabe och Ausgabe. Gåva och förvaltarskap. Det är två sidor, Gabe och Ausgabe, uppgift eller uppdrag. Det är två sidor av samma ord, av samma kraft. Så måste vi också tänka. Därför så ska vi visst göra stora insatser i Guds rike och vi ska göra allt vad vi kan för att vara med i tempelbygget. Men inte med mänsklig visdom. Det har vi sagt nu tillräckligt många gånger, hoppas jag. Utan med korsets visdom, med Guds visdom. Vi ska strax se mera vad det innebär. Om vi nu säger då att någon har byggt med mänsklig visdom, så står det så här i vers 15. Att om hans verk bränns upp så ska han gå miste om lönen. Om hans verk bränns upp så går han miste om lönen. Han själv brinner inte upp så att säga, men hans verk brinner upp. Det bär ingen frukt. Ger inget resultat. Och jag tänker med viss förskräckelse egentligen på, för jag har sett det här på nära håll och det kan hända att ni också har gjort. Hur goda präster och goda pastorer under många år i sin tjänst har byggt upp ett fantastiskt arbete, som vi säger. Och sen när de flyttar så raseras allting på jättekort tid. Det kan gå några veckor bara. Det är bokstavligt talat som om det brann upp. Jag har sett det vid flera tillfällen. Jag har säkert varit med om det själv också. Man bygger alltså på fel sätt. Och tyvärr så tror jag att man nästan kan generalisera här att praktiskt taget alla församlingar, både kyrka och frikyrka i vårt land och i vår kultur, i stor utsträckning bygger på fel sätt. Och därför ser vi inget resultat heller utav det. Det brinner upp hela tiden. Det låter ju väldigt pessimistiskt och det är det ju också på ett sätt. Va? Men det hindrar inte att det också finns ett visst resultat. Det finns människor som kommer till tro. Det finns människor som blir stadiga i tron. Men det är väldigt individualistiskt. Som församlingsgemenskaper är det ju sällsynt. I alla fall i de kretsar som jag har rört mig. Det finns säkert undantag som bekräftar regeln. Jag tror att ska det bli ett bygge efter Guds sinne, efter Guds mönsterbild, så är det precis som jag har sagt nu flera gånger. Dels har förkunnelsen en avgörande betydelse. Alltså att det verkligen är Kristi kors, den gudomliga visheten som predikas och undervisas. Redan där har vi ju anledning att pröva oss själva. Och det andra, för det är särskilt tre saker som jag tänker på. Det andra som jag tänker på, det är, låt oss kalla det för själavården. Alltså det pastorala handhavandet. De enskilda kristnas förmåga eller oförmåga att göra upp med saker och ting i sitt eget liv. Jag menar inte att man kan helga sig själv, men jag tror att alla vi människor och också alla vi som är kristna och Jesu Kristi lärjungar, vi råkar ju hela tiden ut för prövningar på olika sätt. Vi tänker illa om någon människa, kanske till och med säger någonting som vi borde be om förlåtelse för. Vi blir förtvivlade, vi blir deprimerade. Vi gör upp planer som visar sig vara alldeles felaktiga. Sånt har vi ju alla hela tiden. Det är ju mänskligt. Men hur hanterar vi det? Petrus skriver i sitt brev att prövningar och motgångar, det är gåvor ifrån Gud. Det är ju gåvor i den meningen att det stärker vår tro och vår överlåtelse och vår uthållighet och så vidare. Alltså vi skulle vara mer seriösa på något sätt när det gäller själavården och det pastorala sättet att ta hand om oss själva. Och då kommer jag på det tredje som är relativt nytt för mig. Och det är de här små gemenskaperna. Om det är cell, om du kallar det för celler, om du vill kalla det för någonting annat. Men jag förstår inte annat än att levande stenar, enskilda människor som låter sig fogas samman. Det måste ju betyda en till att börja med en mindre gemenskap, en sten vid varje sida, en ovanpå, en under, eller hur man nu ska tänka sig. Va? Det måste ju finnas alltså en delaktighet i varandras liv, den lilla gemenskapen. Och det är möjligt att det här är vår kulturs, vår tids särskilda uppenbarelse eller gåva från Gud. Hur ska vi annars kunna se Guds byggnad resas om inte små gemenskaper fogas samman till en större byggnad? Och så har man inte tänkt på hundratals år. Det har säkert fungerat på hundratals år i Sverige, för att det var ju inte så länge sedan, ja, kanske 100 år sedan, men i alla fall, som husandakterna hölls i våra hem. Som familjeandakten fanns där och man fostrade sina barn krist. Så det har ju funnits i de små gemenskaperna. Och det har ju också byggt landet. Men idag är det borta. Det finns ju inte ens i de kristna sammanhangen. Så det har ju raserats. Det har ju brunnit mycket av det arbete som har lagts ner under decennier. Alltså, repetera. Paulus menar att nu här står själva evangeliet på spel. Det är inte bara frågan om att det blandas mänskligt och gudomligt och sånt, utan det är själva evangeliet måste predikas rent och klart. Och det får inte hotas av såna här saker som jag vill läsa om, det både i Galaterbrevet och Thessalonikerbrevet och nu i Korintherbrevet. Det får inte hotas av mänsklig visdom. För det andra så kommer det alltså att brännas upp det som är gjort i mänsklig kraft. För det tredje så innebär ju det att församlingen inte kan återspegla Guds härlighet. Utan det människor gör det att de pekar finger åt oss och säger, se hur de har det, hur eländigt det är där. Och det är så splittring och det är löjeväckande helt enkelt att vara en kristen läm i en församling. Därför vi återspeglar inte härligheten. Men det vi kallade att göra. Och det fjärde som jag tänker på det är att eftersom vi inte återspeglar härligheten så får inte heller samhället del av evangeliet. För det är ju vår gemenskap med Gud och med varandra som är evangeliets kraft. Evangeliet består inte av ord utan det består av att det finns täckning för de orden. Det finns en kraft bakom orden. Man kan se det här förverkligat i kött och blod, i gemenskaper, synliga gemenskaper. Där man prisar Gud, där man älskar varandra och där man mån om att dela sina erfarenheter med människor som ännu inte har kommit till tro. Jag säger det som är självklart och ändå så känns det mellan oss som det vore så långt borta. Nu vill jag säga en sak till innan vi går över på det som är den riktiga varningen. För sen är det vers 16 och 17 som vi har framför oss. Jag vill säga det här som en övergång. Om det är möjligt att vi bygger fel, då måste det också vara möjligt att bygga rätt. Eller hur? Om det är möjligt att vi bygger fel, då måste det också vara möjligt att vi bygger rätt. Och det är ju det som är vår kallelse. En kallelse som växer sig allt starkare hos oss nu för varje vecka som går. Guds församling ska återupprättas. Nu tar vi vers 16 och 17. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel? Och att Guds ande bor i er. Om någon fördärvar Guds tempel så ska Gud fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt. Och det templet är ni. Paulus går alltså här vidare genom att jämföra församlingen med Guds tempel. Och nu är det så att på grekiska så heter det naos theoeste. Och det betyder att Paulus tänker på Jerusalems tempel. Och det var säkert därför som han nämnde om det här i förbifarten med guld och silver och ädla stenar. Han jämför alltså församlingen i Korint med Jerusalems tempel. Och nu är det så att det finns två olika ord för tempel på grekiska. Och det vanligaste templet, för avgudatempel fanns det ju gott om också i Korint. Det fanns säkert tjogtals med avgudatempel där. Fast däremot ingen kyrka, ingen kyrkbyggnad. Men ordet för tempel var hieron. Och hieron betyder tempel i, så att säga, allmän mening. Men det är inte det ordet Paulus använder. Han använder ordet naos. Och naos är den plats i templet där Gud själv bor. Det vill säga det allra heligaste. Och det är ni, säger han. Ni vet hur Jerusalems tempel var uppbyggt. Byggnad vände mot öster, precis som kyrkan för övrigt. Med ett långskepp och med det heliga och som är det allra heligaste innanför förlåten. Och där inne det allra heligaste så fanns nådarken och locket på arken. Den här kistan är ju, kallas för nådastolen. Den som överste prästen stängde förbundsblodet på en gång per år på den stora försoningsdagen. Och så var det två stycken väldiga keruber som vaktade över detta. Och här på nådastolen, eller i arken, där bodde Gud själv. Där fanns vittnesbördet, de 10 budorden, det fanns ämbetsstaven, det fanns manna ifrån öknen, sakramenten. Och där fanns Guds närvaro. Det heter naos. Och det är det ordet som han använder. Ni är Guds naos. För Guds ande bor i er. Och blodet är stängt på er. Så det är inte en tempelbyggnad vilken som helst vi talar om. Det är ett heligt tempel. Och det var till och med så att det fanns nog en viss möjlighet också för hedningarna och de som hörde till hedna tempel att förstå den här bilden. Därför att i regel så var det så att man hade ett skrin där gudomen förvarades, eller man skulle säga, också i hedna templen. Och det hette också naos. Fast Paulus, han talar om Jerusalems tempel. Titta i Saltaren. Då ska vi se vad det profetiska ordet säger. Saltaren 114. Saltaren 114. När Israel drog ut ur Egypten, Jakobs hus från folket med främmande tunga, då blev Juda hans helgedom. Här finns alltså ett ord om att Gud själv ska bo i Juda. Juda blev hans helgedom. Vi bläddrar till Hesekiel. Profeten Hesekiel kommer ju ganska så på slutet här. Ja, före Daniel, Hesekiel 43 har jag skrivit. 4:3. Vers 9. Du ser rubriken här, åtminstone i folkbibeln, kan vara så i andra biblar också. Rubriken för kapitel 43 är Herrens härlighet kommer till det nya templet. Och så får han ju se profetiskt det nya templet, och så står det i vers 9, sista meningen där. Då ska jag bo ibland dem för alltid. Hela kapitel 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 talar om det här nya templet. Det tempel som man väntar på än idag. I kapitel 47 till exempel. Där, ja, nu ska vi se, vad ska vi räkna där då? Alltså hela kapitel 47, eller åtminstone från vers 1 till och med 12, handlar om det här tempelhuset, om det heliga, och det talas om hur det ska rinna vatten ifrån det innersta. Och det här vattnet i vers 6 och 7, det ska då stiga. Ja, ni känner igen bilden kanske, man får nog läsa hela sammanhanget, men jag tänkte inte göra det. Vers 4b, ännu en gång mätte han upp 1000 alnar och lät mig gå genom vattnet som då räckte mig till höfterna. Och vers 5, ytterligare en gång mätte han upp 1000 alnar, nu var det en ström som jag inte kunde vada över. Vattnet gick så högt att man måste simma. Och så vidare. Och det är det här vattnet, den dubbla strömmen som det står i vers 9, som gör att alla levande varelser upplivas och rör sig i stim. Alltså det här är bilder då, eskatologiska bilder som Paulus knyter an till. Det här nya templet, det är ni, säger Paulus. Det är ni som är det. Och vattnet som, det är ju den helige ande som ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Vi behöver ju aldrig vara ensamma eller uttorkade som kristna, utan vi har ju alltid tillgång till källan. Paulus kommer igen till dig i första Korinthierbrevet, det är väl 12:e kapitlet, där han säger att ni har alla blivit döpta in i en och samma kropp, och alla har ni fått en och samma ande att dricka utav. Finns där hela tiden. Och det är det som Paulus här nu redan i första Korinthierbrevet 3:e kapitel slår an till. Du har ju också detta i, eller övergången hos aposteln Johannes. Inledningen till Johannes evangeliet. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Vers 11, Johannes 1:11. Han kom till sitt eget, hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Och vers 14, och ordet blev kött och bodde ibland oss. Och vi såg hans härlighet. Han var full av nåd och sanning. Det är ju Kristi kropp. Sån skulle församlingen vara. Det här talar Jesus om vid flera tillfällen. Om vi är i Johannes evangeliet så har det också i det andra kapitlet. Där i vers 19. Då när han har drivit ut månglarna ur templet. Och de blir så förtörnade på honom. Och då säger Jesus i vers 19, bryt ner detta tempel. Gud, ordet blev kött, tog sin boning ibland oss. Anden bor hos Jesus Kristus, han återspeglar Guds härlighet. Bryt ner detta tempel, så ska jag resa upp det på 3 dagar eller uppstå på nytt. Judarna sa, 46 år har man byggt på detta tempel och du ska resa upp det på 3 dagar. Men det tempel han talade om var hans kropp. Så det är det här som Paulus har med sig när vi nu kommer till första Korinthierbrevets 3:e kapitel. Och så varnar han oss i vers 16 och säger så här, om någon fördärvar detta Guds tempel så ska Gud fördärva honom. Om någon bryter ner, söndrar, förstör, förblindar, förgör Guds församling, så ska det drabba honom själv. Det är vad Paulus säger. Vet ni inte att ni är det templet? Men det var väl kanske så att de inte visste det då. Och det är därför som Paulus undervisar som han gör i de här kapitlen. Där han skiljer då mellan mänsklig visdom och talet om korset. När han talar om hur evangeliet måste vara Guds kraft som byggs in i människor och hur vi då fogas samman. Och därför så kan man inte göra som de gjorde i Korint, hålla sig en till den ena och en till den andra, ta parti för olika stridigheter och sånt. Det är ju helt fel spår, helt fel väg. Han försöker istället få dem att se vad Guds församling är till sitt väsen och hur Gud är närvarande ibland dem. Och hur Gud använder ofullkomliga redskap som Apollos och Kefas. De är ofullkomliga. Han använder alltihop för att bygga sin församling. Så visst, man kan uppfatta de här verserna som ett hot om att Gud ska fördärva honom, som det står här. Men det kan ju också uppfattas som en inbjudan till ett heligt liv, till en helig gemenskap. Och det är så vi ska uppfatta det. När vi tänker på oss själva, när vi tänker på våra gemenskaper och församlingar, så tänker vi, oj då, det kommer Gud själv att, liksom, att tända en eld här och det här kommer att ras. Ja, så tänker vi. Men vi skulle ju tänka tvärtom. Vi skulle ju uppfatta det som en inbjudan till att leva ett heligt liv. Det är ju en inbjudan till att låta heliga gemenskaper uppstå ibland oss. Det är ju ett löfte om att Gud själv ska foga oss samman till sin tempelbyggnad. Det är så vi ska läsa det. Det är så vi ska urskilja det. Och därför så måste det här predikas gång efter gång. Och vi måste ständigt få lyfta blicken så att vi kan se hur Guds nåd verkar och hur han kallar oss till ett heligt liv. Låt mig bara säga så här också. Någon kanske tycker att jag spiritualiserar det här. Och det kan ju faktiskt vara en invändning som är värd att tänka igenom. Någon kanske tycker att det jag talar om blir förandligat. Och därför så säger jag det en gång till, det som jag sa förut. Ja, det är förandligat om det inte uppstår heliga gemenskaper som lever det här. Vi kan tala om Guds ande och vi kan tala om nåden och om Guds kraft. Och det är ett andligt tal som betyder föga. Men om du tar gestalt ibland oss, då är det inget förandligt tal. Och därför, vad jag förstår, så måste det ta gestalt ibland oss. Det måste uppstå heliga gemenskaper. Det finns heliga gemenskaper. Finns heliga gemenskaper där de inblandade inte ens själva är medvetna om att det är en helig gemenskap. Men vi behöver bli medvetna om det. Och vi behöver ge oss själva till den typen av kommuniteter, av delaktighet i varandras liv. Och så kommer slutsatsen. Vers 18, till och med kapitlet ut egentligen, men vi tar väl en vers i taget. Bedra inte er själva. Om någon bland er tycker att han är vis i den här världen, då måste han bli en dåre för att bli vis. Jag reagerade, kom ihåg första gången, redan när vi gick igenom Galaterbrevet och vidare när vi kom till Jakobsbrevet, jag tror också i Thessalonikerbrevet. På alla ställen så står det, bedra inte er själva. Här kommer det igen. Bedra inte er själva. Vi bedrar oss själva när vi hör Guds ord men inte gör det. Då lurar vi oss själva. Vi lurar inte Gud, för det går inte. Men vi lurar oss själva. Bedra inte er själva. Om någon ibland tycker att han är vis i den här världen, då måste han bli en dåre för att bli vis. För mänsklig visdom räcker inte. Den kommer till vägs ände. Och först när vi är helt avklädda, när vi är helt uppgivna och beroende, så kan Gud låta sitt evangelium bli värdefullt för oss. Bli kraften i våra liv, källan i våra liv. Guds visdom är uppenbarad i korset och förverkligas genom livet i den helige ande. Tillsammans med Gud, tillsammans med varandra. Så läser vi vers 19 och 20. Ty den här världens visdom är dårskap inför Gud. Det står skrivet, han fångar det visa i deras slughet. Och vidare, Herren känner det visas tankar och vet att de är tomma. Så när han gör ett sånt där påstående om att den här världens visdom är dårskap inför Gud. När han gör ett sånt påstående, då måste han också enligt rabbinsk regel förankra det i skriften. Så han citerar två stycken gammaltestamentliga ställen där det faktiskt står så här. Det är från Jobb kapitel 5 vers 13. Och det andra är från Psaltaren 94 vers 11. Och så betonar han då att ingen ska, vers 21, ingen ska berömma sig av människor. Eftersom allting är ert. Det må vara Paulus, Apollos eller Kefas. Det må vara världen, liv eller död, nutid eller framtid. Allting är ert. Men själva tillhör ni Kristus. Och Kristus tillhör Gud. Så här kommer då, det här är slutet kan man säga utav den här genomgången. Om man går efter den andra kommentaren så menar ju han då att här vid kapitel 3 så är det slutet på den första delen. Sen kommer ett nytt ämne så att säga. Tänker man den andra som jag sa, Collins, så är det första talet slut i kapitel 4. Men det spelar mindre roll. Men de här verserna, de är ju som en avslutning på det han har sagt i kapitel 2 och 3. Samtidigt som är det en övergång till det som sen kommer i kapitel 4. Och den här övergången så finns det, här finns både förmaning. Här finns en god och genomtänkt och djup teologi som jag har försökt ge uttryck för. Och här finns en doxologi, alltså en lovsång till Gud. Alltihop. Ofta så slutar ju Paulus sådana här utläggningar med lovsång till Gud. Och det gör han här också. Så han hyllar Gud, sjunger hans lov, pris och ära. Och han säger att allt tillhör er. Och då måste man ju förstå de orden i sitt sammanhang. För att om man säger att allt tillhör er så skulle ni kanske bli självgoda att tycka. Ja, visst, vi är för mer än andra, men man måste ju se det i sitt sammanhang. Allt tillhör er genom Jesus Kristus. Jag glömmer aldrig när det här blev tydligt för mig vid ett tillfälle. Nu ser jag att tiden är slut, men jag kanske hinner säga det också. Vi var uppe i fjällen och jag var skolpräst i Stockholm. Och vi åkte skidor på fjällen och det var en fantastisk dag. Och ett oerhört vackert väder. Jag var slagen av dess härlighet. Och vi hade pratat om, och jag tänkte liksom att tänk om man kunde ha någon stuga här uppe. Eller man kunde ha tillgång till det här lite oftare. Och så kom jag på mig själv. Det var som en helig ande började undervisa mig. Att jag ville äga någon del av det här. Och så kom de här orden till mig. Håkan, allt detta är ditt. Hela skapelsen är din. Och det där blev så tydligt tilltal. Så tänker jag alltid på nu ute i naturen. Jag har inget behov av att äga någonting. För jag äger allting. Det är som om Gud har skapat allting. Inte bara fjällvärlden utan allt annat underbart som man kan tänka sig. För människans skull. Det är som om hela den här paradisiska världen, härligheten, trädgården. Den är din. Allt tillhör dig. Alla andliga gåvor, alla tjänare. Det må vara Apollos eller Kefas eller Paulus. De tillhör alla. Alla har Gud väckt upp för att de ska betjäna dig. Förstår ni den mänskliga visdomen som håller sig till det egna ägandet eller till en person eller något eget litet samfund eller någon egen liten krets och tror sig och kan göra sig märkvärdig med det. Det är ju helt fel väg. Det är för litet. Det är för smått. Allt tillhör dig. Herre, så tackar vi dig för allt det som du har gjort för oss. Och vi tackar dig för att du har gett dig själv till oss. Med allt vad det innebär. Herre, öppna våra ögon och låt oss få vidga våra hjärtan så att vi kan ta emot din fullhet. Tack för den heliga andes fullhet. Herre, fortsätt nu att tala till oss under kvällen och under dagar som ligger framför oss. Vi överlåter oss själva i dina händer. Amen.